Vi läser ifrån Matteus evangeliets 6:e kapitel, vers 19-24. En del av det som brukar kallas för bergspredikan. Samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älskar den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Många har säkert hört den här texten förut. Och frågan är, kände du dig påhoppad av den här texten? Kändes det som att den var ett försök att sätta dit dig? Trycka till lite grann? Komma med någon pekpinne? Jag frågar för att det inte är omöjligt att det är så det känns. Och kanske beror det på vems röst du hörde. Kanske finns det röster från ditt förflutna som aldrig helt vill tystna och som färgar hur du hör och förstår den här texten. Du får inte. Du borde. Du måste. Då är det viktigt att påminna oss om att det är Jesus som uttalar de här orden. Han som har kommit för att vi ska ha liv. Och liv i överflöd. Eller kanske du tänker att men det Jesus säger här, det är ju självklart. Det känns inte alls som någon pekpinne. Tvärtom, det är jättebra att de som är rika får sin tankeställare. Det kan de verkligen behöva. Vad är det Jesus säger egentligen? Jag kommer uppehålla mig vid tre punkter. Jag återkommer till dem, jag ska säga dem redan nu. För det första så tycks det som att Jesus betonar att våra val kommer att påverka våra hjärtan. Likaså talar Jesus om vikten av urskiljning. Och dessutom säger han tydligt att dubbla lojaliteter, det leder till splittring. Varför säger han det här? Gör han det för att sätta dit oss? Gör han det för att göra våra redan komplexa liv ännu lite svårare att leva? Vad är hans motiv? Och har den här texten någonting med våra liv att göra? Som jag nämnde i inledningen så är rubriken för den här söndagen Rik inför Gud. Och det kan såklart handla om pengar. Rikedom gör ju ofta det. Men framför allt så handlar det här om våra hjärtan. Och vad som har makt över dem. I dagens text säger Jesus, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Som att det handlar om var våra hjärtan finns. För där våra hjärtan är, där kommer också vårt fokus att vara. Våra drivkrafter. Det som ytterst styr oss. Det är som att Jesus vill uppmärksamma sina lyssnare på att det finns sånt som riskerar att begränsa våra liv. Makter som förslavar oss. Men där hans inbjudan inte primärt handlar om att vi ska bekämpa dessa makter. Utan istället att vi ska sluta och samverka med dem. Vända dem ryggen. Bryta med dem. För att förenas med det som verkligen ger liv. Jesus talar till våra hjärtan och hans ärende, det är det odelade hjärtat. Det låter som ett rätt gott budskap i mina öron. Ett odelat hjärta. Det är dagens evangelium. Jag vet inte om du studsade till när jag använde ord som makter och förslavande helt nyss. Kanske tycker du att nu tar han i som spricker. Det där var väl lite väl starka ord, va? Och då får jag erkänna att jag faktiskt kan haja till själv när jag använder dem. Det är starka ord. Jag talar om makter och om förslavande makter. Ändå är det ord som återkommande används när den här texten ska förstås. Jag tänker det finns skäl till det. Att det nog ändå tangerar vad det här handlar om på djupet. Och bara en liten utvikning om det. Det är lätt att tänka att makter då uteslutande skulle handla om andliga ting. I synnerhet när vi pratar om det i kyrkan. Att makter är detsamma som andemakter. Och då blir det lätt väldigt dramatiskt. Och hör mig rätt, jag tror att det finns andemakter. Det finns många som kan vittna om hur man har konfronterats med rent demoniska krafter. Och det ska vi verkligen inte vifta bort. Men jag vill påstå att det inte är den här textens primära ärende. Här handlar det om andra makter. För det som händer om vi begränsar talet om makter till att uteslutande handla om andemakter, det är att vi riskerar att göra misstaget att omedvetet dela upp tillvaron i andligt och mänskligt. Och det är inte någon biblisk världsbild. Tvärtom riskerar det att ge fritt spelrum för de makter som är betydligt mer konkreta, men som fortfarande riskerar att förslava oss. Jag ska försöka att, innan vi sen går vidare, reda ut det här lite. För det var en sak som hände för några veckor sedan. Då kablades det ut ett citat över Sverige. Och det var inte någon andutdrivare som uttalade det, utan det var på nyheterna. Citatet löd så här. Att det här är kraftfulla saker vi har att göra med. Där det är svårt att sätta upp gränserna på egen hand. Är det någon som känner igen det här citatet? Som vet vad det handlar om? Kalle nickar. Det är en del. Handlar om andemakter. Vad handlar det om? Skärmtid. Det var socialminister Jakob Forssmed som sa detta med anledning av de nyligen presenterade skärmrekommendationerna som Folkhälsomyndigheten presenterade utifrån barns och ungdomars skenande skärmvanor, eller skärmovanor kanske vi skulle säga. Jag tror att det fanns en och annan vuxen som kände sig lite träffad också, men det är mina gissningar och spaningar utifrån mitt eget liv. Vissa menar direkt då att de här rekommendationerna, de saknar vetenskapligt stöd. Andra ser det som ett uttryck för någon slags storebrorssamhälle. Och jag har inte för avsikt att ge mig in i den diskussionen. Det må vara hur det vill med det. Jag tänker att den avgörande frågan alldeles oavsett måste ju vara om rekommendationerna leder till något gott om vi faktiskt följer dem. Eller hur? Eller om det inte spelar någon roll, för då hjälper de ju inte överhuvudtaget. Ytterst är ju frågan om de är sanna och leder till liv. Forssmed talade här om kraftfulla saker. Om krafter. Jag använde ordet makter. Jag vill påstå att det finns ett rätt så nära släktskap mellan dessa begrepp. Kan ni hålla med om det? Vidare talade han om att det är svårt att sätta upp gränserna på egen hand. Som att vi i någon mening tycks vara i någon annans grepp. Att vi inte riktigt klarar av att navigera själva. Utan att det är någon annan som delvis styr. Jag använde ordet förslavande. Tänk om vi skulle byta ut orden i det ursprungliga uttalandet. Hur skulle det bli? Ja, då skulle det låta: det här är makter som vi har att göra med, som riskerar att förslava oss. Är det inte det i grunden som man säger? Och det här är alltså ett budskap ifrån en svensk politiker i en sekulär kontext. Min poäng är att det finns kraftfulla saker som vi möter som människor som riskerar att begränsa vår frihet. Och som på olika sätt gör det. Där det är svårt att sätta upp gränserna på egen hand. Forsmed talar om skärmvanor. Jesus talar om mammon. Som handlar om pengar och ägande. Det enskilt mest återkommande temat i Jesu undervisning faktiskt. Man kan ju undra varför. Och det vet alla att pengar både kan vara en välsignelse men också en förmåga att locka fram mindre fördelaktiga sidor hos oss människor. Det här vet Jesus och därför vill han visa på ett annat sätt att leva. För att inte makterna ska diktera villkoren för våra liv och styra oss. Ytterst är det vad texten handlar om. Ett annat sätt att leva där ärendet är det odelade hjärtat. Jag är jättemedveten om att det här talet om pengar och ägande, det är kraftfulla saker. Det är så lätt att det tippar över i olika former av moralism. Och att det är detta vi hör. Du får inte, du borde inte, du måste. Och så riskerar det att antingen väcka missmod eller likgiltighet. Men det är ju inte Jesu ärende. Det är så lätt att det blir allt eller inget. Att vi antingen tänker att ja, jag vet, jag borde sälja mina tillgångar, jag borde bo mindre, jag borde jobba mindre. Jag borde ägna mer tid åt dem jag älskar. Och så känner jag bara fast det går inte. Jag kan inte. Det är inte så enkelt. Nej, det är inte så enkelt. Alla kan ju inte vara Marcus Torjeby och flytta ut i en kåta i 4 år i Jämtlandsskogarna. Eller på vidderna. Jag minns när jag läste min första etikkurs. Det var ett 15-tal år sedan, jag är sen i min utveckling. Jag kunde ju knappt gå till ICA och handla. Det var ju jättejobbigt. Vad kunde jag handla som var någorlunda rättfärdigt producerat? Stod man med ett paket och ett annat paket. Ska jag kolla på prislappen? Jag vill inte tala om ICA-handlarna. Hur mycket tjänar inte de på att jag går här och handlar nu? Och missmodet breder ut sig som en tung blöt filt. Med följden att det inte alls leder till ett odelat hjärta utan mest bara föder dåligt samvete. Vad är det för evangelium? Eller också tänker vi att ja, den här texten handlar om någon annan. Det här är inte mina problem eller utmaningar. Jag är inte rik. Och att vi därför i någon mening förhåller oss likgiltiga till texten. Det här är möjligt att det är ett budskap till någon annan som andra behöver höra. Fast det handlar inte om mig. Men Jesu undervisning handlar ju inte om moralism, vad vi får, borde eller måste. Utan om ett annat sätt att leva. Där han vill öppna en väg för oss som går mellan allt och inget. Mellan missmod och likgiltighet utan att för den skull hamna i något slags mellanmjölkigt lagom. Så jag tänker att vi ska gå tillbaka till de där 3 punkterna jag nämnde i början och helt kort stanna upp inför dem. För vad är det Jesus säger? Det var ju som 3 delar av texten. Och jag har valt att belysa 1 ärende för varje del. Och det första var ju då att våra val påverkar våra hjärtan. Vi lever ju i en tid där vi ofta hör budskap att vi ska gå dit våra hjärtan leder oss. Följ ditt hjärta. Jag kan helt ärligt säga att det finns något väldigt lockande i det där. Någonting som nästan frammanar en lite rusig känsla av frihet. Tänk att bara få följa sitt hjärta. Det är lite som att bara ta bilen och så åker man var som helst och så tar man dagen som den kommer. Jag kan tycka det. Det finns något jättelockande i det. Sen om man stannar upp och tänker så inser nog de allra flesta att det blir rätt vanskligt att låta hela livet vägledas av hjärtats plötsliga impulser. Om inte annat så blir det lätt väldigt självcentrerat. Jesus säger, där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Och samtidigt talar han om skatter som har ett beständigt värde och om skatter som i någon mening förr eller senare kommer att tas ifrån oss, vare sig vi vill eller inte. Så Jesu uppmaning tycks inte vara att vi ska gå dit våra hjärtan leder oss, utan snarare att leda våra hjärtan dit vi vill gå. Led ditt hjärta dit du vill gå. Där frågan är om de val vi gör, om de liv vi lever, återspeglar de vi vill vara. Om någon skulle se på våra livsval, skulle det återspegla dem vi på djupet längtar efter att vara och bli? Led ditt hjärta dit du vill gå. Det var den första punkten. Det andra som jag vill kasta strålkastaren på, som Jesus lyfter fram, det är vikten av urskiljning. För att leda våra hjärtan dit vi vill gå och för att röra oss i riktning mot dem vi vill vara behövs någon form av urskiljningsförmåga. Det är enklare att navigera om det finns ljus och betydligt svårare om det börjar skymma och är mörkt runt omkring oss. Urskiljning handlar ju ytterst om klarsyn, att se klart. I The Message så lyder de här verserna som handlar om det så här. Att dina ögon är kroppens fönster. Slår du upp ögonen i förundran och tilltro, då kommer ljuset in i kroppen. Men om du kisar med ögonen av girighet och misstro, stänger du in dig i en mörk och unken källarhåla. Hur mörkt blir det inte för dig om du sätter luckor för dina fönster? I den här tolkningen av texten så ställs förundran och tilltro mot girighet och misstro. Led ditt hjärta dit du vill gå. Frågan är vilka vi vill vara och bli. Och hur bevarar vi vår klarsyn? Det var det andra. Det sista som jag vill stanna upp inför, det är att dubbla lojaliteter leder till splittring. För att leda våra hjärtan i riktning mot det odelade hjärtat så behöver vi samtidigt röra oss bort ifrån sånt som splittrar och drar isär våra hjärtan. Det säger sig självt. Vi går från någonting till något annat. Det är vad omvändelse handlar om. Och här är Jesus knivskarp. Han säger inte att vi inte bör försöka tjäna både Gud och mammon. Han säger att ingen kan tjäna både Gud och mammon. Jag måste erkänna att det här provocerar mig. Det är väldigt svartvitt. Han är väldigt kategorisk. Ingen kan tjäna både Gud och mammon. Jag är inte ensam om att ha studsat på den här texten. Det finns många tappra försök som i någon mening har försökt rättfärdiga. Jo då, det går allt att tjäna både Gud och mammon. Det är inte lätt, men det går. I synnerhet i vår del av världen. Att det är som omöjligt för människor, det är ändå möjligt för Gud. Det går att pressa en kamel genom ett nålsöga. Det behövs ett Guds under, men det går. Så bygger man sin teologi på någon form av mirakulösa undantag, skulle jag säga. Sanningen är nog att i praktiken så tjänar nog de allra flesta av oss både Gud och mammon i någon mening. Men frågan är vilka vi vill vara och bli. Och vad vi tror leder till liv. Vad är det som leder våra hjärtan bort från det som splittrar och drar isär i riktning mot det odelade hjärtat? Det tänker jag är den intressanta frågan att ställa sig. Teologen John Stott, numera hemma hos Herren, han skriver om just detta. Om Gud och mammon, om pengar och ägande i sin klassiska bok Issues Facing Christians Today. Tror jag det är fjärde upplagan jag har hemma, så den har kommit ut och den har nog fortsatt att komma ut. Och han ställer upp till att börja med två alternativ. Att vi som kristna i västvärlden antingen aktivt väljer att bli fattiga, att vi söker någon form av fattigdomsideal som exempelvis klosterrörelser i olika tider har valt att göra, att verkligen leva riktigt, riktigt enkelt. Eller också att vi i någon mening rättfärdigar ägande och rikedom så att vi förblir rika och finner skäl för att det finns teologisk grund för det. Men där han också visar på en tredje väg, bortom allt eller inget. En väg där rikedom inte värderas i pengar och ägande utan istället stavas enkelhet, generositet och förnöjsamhet. Att det är vad rikedom handlar om. Smaka på de orden. Tänk att vara rik på enkelhet, rik på generositet och rik på förnöjsamhet. Försök samtidigt värdera dig i kronor och ören. Det är inte helt enkelt. Det är som att det lite grann fejdar och det är andra saker som hamnar i förgrunden. Alldeles oavsett hur mycket vi har på banken just nu. Det är klart att marknadskrafterna gör ju knappast frivolter över sådana begrepp. Både enkelhet och förnöjsamhet utmanar ju konsumtionshetsen. Och generositet handlar ju ytterst inte om enbart pengar utan mer om en livshållning. Snarare är det som beskrivs en rikedom av goda gärningar, för att citera Paulus. En rikedom av goda gärningar som han säger och talar om när han adresserar just den här typen av problem i första Timoteusbrevet. En rikedom som pekar i riktning mot ett allt mer odelat hjärta. Ett hjärta präglat av enkelhet, generositet och förnöjsamhet. Och att det någonstans beskriver vad det innebär att vara rik inför Gud. Så hur gör vi då? Hur kan enkelhet, generositet och förnöjsamhet vara ord som faktiskt får vägleda oss? Det börjar i det lilla, skulle jag säga. Och det låter ju futtigt. Men säg något i evangeliet som inte börjar i det lilla. I det som är enkelt och jordnära. I det som är våra liv. Där vi ställer oss lite närmare Jesus och anar hans hjärta. Urskiljer hans röst. Där fastans praktik om det lilla måttet visar på något centralt. Där vi kallas att ta små steg som håller över tid. Istället för att måla upp de här storslagna planerna som riskerar att gå om intet. Även om Gud såklart har ett oändligt tålamod och vill resa oss upp igen och igen när vi faller. För det gör vi. Och samtidigt måste vi vara beredda på att även de här små stegen kan väcka vårt inre motstånd. All form av förändring har en tendens att göra det. Ett motstånd som inte omöjligt är sprunget ur vår rädsla för frihet. Vad sa jag nu? Skulle vi vara rädda för frihet? Är det inte det vi längtar efter? Jo. Men det vi är skapade till är också det som kan trigga våra rädslor. I en brevväxling så skriver jesuitprästen Gerard Hughes till Magnus Malm. En text som finns återgiven i Magnus Malms bok Ett hjärta större än världen, som är en utläggning just över bergspredikan. Gerard Hughes skriver så här: trots alla våra försäkringar om hur mycket vi älskar frihet föredrar vi ofta trygghet framför frihet i både stat och kyrka. Vår rädsla för frihet och kärlek till trygghet ligger så djupt i vårt psyke att vi vanligen inte är medvetna om det. Skulle aldrig erkänna det och gömmer det under respektabla namn som klokhet, trohet, försiktighet, lydnad. Det är ett utmanande ord. Måste vi ändå påminna oss om att det här är skrivet av en åldrad jesuitpräst och inte någon eldig väckelsepredikant. Men om det stämmer som man skriver här, jag tror personligen att han sätter fingret på en öm punkt hos många av oss. Om det stämmer, då är det helt avgörande vem Jesus är. Om han är den som skulle komma eller om vi ska vänta på någon annan, som Johannes Döparen sa. Om det på riktigt går att vila hela sin livstyngd mot honom och att det ändå håller. Om han verkligen är vår försörjare. Om det ytterst är han som är vår försörjare och inte våra egna ansträngningar. Varför skulle vi annars låta oss utmanas av honom? Men om vi tror att Jesus är den han är, och att han faktiskt angår hela livet, våra livsval, vår ekonomi, allt, då kan det vara en god idé att vi sätter oss ner med honom förutsättningslöst, återkommande. Vi att han ska hjälpa oss att hålla vår blick ogrumlad. Och inte bara ställa de hypotetiska frågorna ut i luften, utan ställa dem direkt till honom. Jesus, finns det skatter i våra liv som vi samlar på jorden som du faktiskt vill befria oss ifrån? Jesus, vad är det som riskerar att grumla vår blick så att vi inte ser klart det du vill visa oss? Och om det nu inte är möjligt att tjäna både dig och mammon, hur kan vi ta steg mot det liv som du antyder? Hur ser det ut? Och att vi inte bara ställer frågorna utan också ger Jesus tid att svara. Och försöka uppfatta vad han verkligen säger. För han hörs. Om vi lyssnar. Och hans längtan är att våra hjärtan ska vara där han är. Odelade hjärtan. Präglad av hans enkelhet, generositet och förnöjsamhet. Amen. Låt oss be. Tack Jesus för ditt ord. Herre, jag ber att det jag upplever att du har lagt på mitt hjärta, att det skulle få slå rot hos dem där du har berett marken. Att du skulle tala till oss på olika sätt, Herre. Och att vi också får skjuta åt sidan om det finns slagg som har kommit med på köpet. Att din ande får klarna vår blick så att vi ser vad ditt verkliga tilltal till oss är. Att vi samlar skatter som gör oss rika inför dig, inte som en prestation utan för att du vill berika våra liv. Lyfta av oss bördor som har lagts på våra axlar. Leda oss mot ett allt mer odelat hjärta så som får slå i takt med ditt hjärta. Jesus, möt med oss. Amen. Låt oss stå upp och tillbe.